Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Christmas is here. Oh, Christmas is here.
Catchy. It's fucking fun for everyone. Christmas is here.
Oh, fucking Tate. Christmas is here.
Midvinternattens kniv är vass. Freddys klor gnistra och repa. Jason slashar de sovande i ensligt sommarläger, djupt under midnattstimma. Michael vandrar sin tysta ban. Pennywise lyser vit på små barn. Ghostface hugger vilt med kniven. Inte ens tomten överlever. Välkommen till Skräckfilmscirkeln och god jul! Idag är det dags för det årliga julklappsbytet mellan mig och Fredrik. Med en liten twist kanske vi ska säga. Och det är dags att njuta av en julskräck som där vi bjuder er på lite läskiga tips. Av varierande kvalitet. Innan Kalanka. Så jag säger så här också. Kom ihåg, ni har alltid möjlighet att vända om. God jul Fredrik! Har du vänt om än?
Nej, det har jag inte. Det, men jag skulle ha gjort det för länge sedan med det möget som vi har tittat på.
Vadå? Känns det inget bra?
Nej, det är mot en väldigt passande liksom bild för avslutningen utav 2021. Det är inte ren katastrof, men det är inte särskilt bra heller. Så ja.
Nåväl, hur har du planerat att fira resten av denna julafton?
Det kommer bli med kära familjen här då. Med allt mat och tv med allt vad det innebär. Det värsta är väl att Kalle Ankas jul har gjort ett intåg igen. När vi har fått småbarn in i släkten igen. Syrran har ju gått och ynglat av sig här. Och jag trodde liksom att ja, nu äntligen slapp jag Kalle Anka. Men inte då! Nu måste jag sitta där och se om han har säkrat den där gamla bettan. Och det har han ju inte. Jag säger bara, humbug.
Hur många år är det du har sett den som du kommer ihåg?
Usch, ja. Vad kan det vara? Liksom, man har väl sett den ja, redan som 2-3 utan att tänka på det. Men alltså, jag har väl sett den varenda jäkla jul är jag rädd för. Men jag är så jäkla ointresserad av Kalle Ankas jul. Enda tecknat som alltid är givet i familjen Rosengren, det är ju Carl Bertil Jonssons julsaga där. Den samlar vi alltid ner och så stämmer man alla in i kör när hans grymme fader vrålar ut: har jag närt en kommunist vid min barm?
Ja. Vi brukar kolla på Kalle Anka, eller brukar. Nu ska jag inte säga något. För jag tror vi slutade titta ett tag för att vi var så pass vuxna, alla barnen inom stationstecken. Och helt plötsligt så ynglar ju en av min syster ynglar av sig. Kommer först en liten som, ja men hon ska ju titta på Kalle Anka 7 år i rad nu. Och sen för 1,5 år sedan, då kom det en till liten sak. Han har ju inte, förstår ju inte riktigt vad Kalle Anka är än. Men man kan ju tänka sig var mina gamla serietidningar kommer hamna sen. Jag har typ 8 årgångar av Kalle Anka ligger ute i förrådet. Så.
Kära värld.
Nåväl, det är julafton så vi ska inte vara allt för långvariga med våra för-rants. Men om du skulle ge en, vi kan säga en topp och en botten vad gäller skräckfilmer som hänger ihop med julen, vilken skulle du säga är den absolut bästa? Eller filmer överlag kan vi väl säga.
Ja, om det gäller skräckfilm. Vi har ju precis avhandlat Black Christmas. Så det känns lite fel att ta den. Annars hade ju den lätt blivit topp ett. Men förutom Black Christmas då. Då är jag nog villig att välja. Ja, den är ju egentligen inte så bra. Men den är jäkligt underhållande. Eller jo, förresten, nu kom jag på en. Jag tänkte säga Silent Night, Deadly Night. Men den är ju mer trash-tacular kul. Men jag kommer säga Rare Export. Den finska skräckfilmen där. Eller skräckkomedi är det väl. Och den är ju faktiskt genuint bra. Om vad som händer när Julipocki vaknar långt upp i de finska fjällen där. Och ställer till med ofog för julbocken eller tomten där. Sagorna om den här snälla, glada som ger presenter till barn. Nej, det stämmer inte riktigt i Rare Export. den är fantastisk. Så det är en topp ett.
Det låter lite som en typ finsk variant av Krampus.
Ja, det är det i stort sett också. För julbocken där, han har ju de här stora hornen som Krampus har i filmen där med samma namn. Jaha, vad är din topp ett då?
Ja, vi hade en diskussion om det här på en Discord-server som är med i. Vilken som är the Christmas movie to go. Liksom, vart man ska vända sig när man vill ha julfilmer. Och många säger ju Die Hard, helt klart. Alltså, för det är jättemånga. Die Hard är en julfilm, punkt. Det är den man ska titta på.
Det är inte julafton förrän Hans Gruber faller ner från Nakatama Plaza.
Nej, exakt. Det är typ den diskussionen man har. Men på senare år här, alltså senaste tre, så kommer jag i kontakt med Saint, eller Sint. Det är en holländsk film av Dick Maas. Det är tomtens onda släkting eller kusin eller vad det är. Han kommer till, eller han heter inte, det är inte tomten, det är Sankta Nikolaus är det. Hans onda kusin typ, som kommer var 26 år när månen står i bla 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 någonting, och då kommer han med sitt beniga skepp och alla hans små, ja, de kallas ju sig Svarte Pitt, alltså Svarte Petter, ja, alla onda sådana. Så istället för att ge presenter till barnen så tar de med barnen. Så att, ja, nej, han är farlig, och ja, den är fantastiskt underhållande. Jag har inte hittat den med engelsk text eller svensk, men jag säger, den som hittar det ger på den. Annars så kan man titta med nederländskt tal. Det funkar lika bra det. Och sen ska man ha någon riktig bottenfilm, då kan man väl gå till typ Svensson Svensson firar jul. Den är så här, kommer den upp då stänger jag av tvn.
Det är väl Reine och Mimmi i fjällen eller något sånt där. Ja.
Däremot, den DVD-skivan är värd nästan uppåt 6000. För det finns så få utav den.
Åh, kära värld.
Ja. Men, ska vi ge oss av till filmernas värld då?
Uh-huh.
Jag tänkte att vi ska börja med filmen du gav mig. Mm-hmm. Så vilken är det?
Ja, du fick ju den fantastiska The Haunting. Och då jublar ju skräckfilmsnördarna här och säger, det är ju den fantastiska stillbildande klassikern där från 1963. Fel, det är skiten från 98.
Wrong, 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 wrong.
Åh, kära värld. Jag såg den. Det var jättelänge sedan jag såg den här filmen. Jag kommer ihåg att jag såg den här back in the days, alltså när det begav sig. Liksom när mitt skräckfilmsintresse hade vaknat där. Liksom hade ätit en stadig diet utav Scream. Och jag vet vad det gjordes förra sommaren, Urban Legend och hela konkarongen. Och då kom ju den här, The Haunting. Och jag kommer ihåg att typ mitt 16-åriga, ja men det var ju faktiskt ganska bra ändå. Liksom. Och det var ju häftiga specialeffekter och oj, oj, oj. Nu mitt 39-åriga, jag sitter ju och tittar och bara, nej, nej, nej.
No, 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 no.
Nope, nope, nope. Så, god jul Patrik.
Tack så mycket. Men om vi ska göra det här snällt då, så kanske du kan läsa plotten efter trailern. Vi kör trailern till The Haunting från 1999. Kommer här.
There once was a house. A bright, happy home. Something bad happened. Now it sits all alone.
Is this where you're going?
That's Hill House. It's perfect, isn't it? You all suffer from sleep disorders. My job is to find out why.
What's the deal with the Addams Family Mansion? I gotta be honest, I don't get a real strong sleep vibe from this place.
Don't you love it here? This is so twisted.
Calling it an insomnia study allows me to create a highly suggestive environment to observe the dynamics of fear. You don't tell the rats, they're actually in a maze.
I just think Dr. Marrow's up to something.
Have you ever kept something to yourself because you were afraid?
All the time.
En studie i rädsla eskalerar i en blodisande mardröm för en professor och hans tre forskningsobjekt när de finner sig fast i en mystisk herrgård som är hemsökt. Bwahaha. Den här filmen är skit.
Så det du läste, det är plotten till The Haunting.
Jajamensan.
Ja, och alltså, vill du börja med initiala tankar eller ska jag börja?
Ja, jag kan hugga vid här. Alltså, jag var ju redan lite inne på det här att den här såg jag som mycket yngre och kom ihåg att jag tyckte den var ganska bra. Och nu är jag ganska hård mot den här, men det är väl... Den är jäkligt onödig. Det här är en väldigt platt film som fokuserar helt fel. Det finns en bra berättelse här, men man har liksom gjort den väldigt amerikaniserad, känns det. Den är väldigt studiopålagd här. Det är liksom ett effektfullt spektakel istället för att vara en krypig spökfilm som gränsar liksom, vad är spökeri eller snackar vi om en människas trasiga psyke här, snackar vi hallucinera. Alltså det finns en bra berättelse här, men den här filmen är helt jäkla urusel på att berätta den och istället liksom gör det till ett specialeffektsorgie. Och det känns verkligen som att den här filmen är gjord för att visa upp, se vad vi kan göra med CGI, denna nya fantastiska teknik. Och den har inte åldrats väl alls. Så nej. Samtidigt finns det väldigt bra skådespelare med här, men det känns ungefär som halvvägs in i filmen så är det ungefär som att de blir påkomna eller kommer på att nej, men det här, den här filmen är ju skit. Så liksom märker liksom, ja men liksom den dialog de har att arbeta med, ungefär som att ja, när vi börjar närma oss slutet i filmen, då har liksom intresset försvunnit från skådespelarna, så bara okej, fan, jag är här på kontrakt, ja jag gör väl klart den här skiten då, så kan vi gå hem. Det är mina initiala tankar kring det här möget.
När jag fick länken till den här av dig, då tänkte jag liksom, ja men det är ändå rätt hyfsade skådisar. Det här kan man nog göra någonting av. Alltså att jag har sett den här förut, men jag var liksom, försökte intala mig själv att ja men det här, det kommer vara bra. Det kommer se bättre ut. Ja. Det var väl nästan så att när jag hade sett färdigt filmen att man ville gå ut efter och bara slap in the face. För så, jag var så missnöjd med den liksom. Ja. Men man kan ju tycka att en sån här film med en herrgård, massa människor, den är hemsökt. Man skulle ju tycka att de är lite läskiga, eller åtminstone att de liksom kyler lite. Att det är lite... Lite åtminstone, nu säger jag väldigt mycket lite, men det ska vara pyttelite läskigt åtminstone så. Men, och typ, jag kollar ju först på skådespelarna, men vi pratar Liam Neeson, vi pratar Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson, mm-hmm. Lily Taylor, det är ju mm-hmm. välmeriterat folk som är där, och det är ju inte deras första film direkt. Så jag var så här bara, så alltså, ja. nu har inte jag, nu vill inte jag börja med att spela, men om man säger så här, det här känslan hade jag efter.
Och det är väl lite där den här filmen fisslar ut till, alltså, för det är ju en bok i grund och botten, The Haunting on Hill House, som 1963 vart en psykologisk thriller gjord i Storbritannien, som handlar verkligen, ja men det, alltså plotten är ju detsamma, de här tre personerna som ska till den här herrgården för att göra en undersökning. Men så visar det ju sig att han är ju, professorn är ju inte riktigt ärlig där. Han säger, de är ju där och tror att de ska göra en, vad är det, om sömnproblem. Men han har ju ett dolt motiv, alltså det egentliga studien är ju att forska i rädsla. Och ska ju tutta i de här människorna att det här huset är hemsökt. I den första filmatiseringen från 63, då får vi följa huvudpersonen Eleanor som börjar höra spökerna och börjar liksom se och förminna och känna saker. Och filmen håller oss verkligen liksom på halster där, liksom, är stället hemsökt eller är det inte det? Och egentligen så är det, alltså filmen håller en ambivalent hela vägen där, och i slutändan så får vi inget tydligt svar. Var stället hemsökt? Och det slutar i tragedi och elände, men det är liksom, det är ett sånt ofantligt liksom bra spelad film. Den är atmosfärisk, den har liksom, ja men det är en fantastisk rysare. 99s amerikanska nyinspelning är liksom bara ett effektspektakel som liksom måste förklara precis allt, eftersom att även den mest korkaste eller den mest dumma, fantasilösa människa måste ju kunna förstå vad den här filmen handlar om. Och det är ju liksom, därför måste vi verkligen hamra in i huvudet på folk att stället är ju superduper mega fläsk hemsökt. Och så måste vi ha fullt med flashiga specialeffekter där statyerna får liv och börjar hoppa omkring och liksom händer kommer ut ur tapeten och hej vad det går. Men i slutändan så handlar ju allting om family! Familjen, kärlek, wow! Och så besegrar de det jättestora onda spöket Crane, eller vad nu fanskapet heter, som har mördat typ 500 barn där i sin herrgård. Det är så jävla plot holes, så jag blir galen på det. Och de besegrar fanskapet med att ta med att ställa han framför, eller få han att ställa sig framför en dörr som finns i det huset som han har designat, som visar sig vara porten till antingen himlen eller helvetet. Och om man ställer sig framför den då blir man dömd. Och han hamnar ju i helvetet då, så han är ju ond och jävlig. Och jag sitter och funderar, varför finns den dörren i hans hus? Varför byggde han den? När han liksom har passat på att mörda sådär 500 barn. Det känns dumt.
Det är bara dumt.
Det är så mycket dumt i den här filmen. Oh, och det är också sån här att hon avslöjar komplotten i den här filmen. Och nej, Crane som ägde det här huset var en hemsk barnmördare tydligen. Och nej, vem hade kunnat trott det? Första bilden vi får se, porträttet av Crane, som det är ju det som kommer till liv i filmens slut där, är liksom en man som är enorm. Han liksom tittar ner, han hotfull blick liksom. Han bara osar evil, evil. Ja, men han älskade nog barn, det tror vi nog.
Ja, men alltså, han har en barnmördarblick. Ja, men som det finns ju några såna här som jag har sett, som det är kompisar till mig som säger bara, ah, men han har mördarmustasch. Liksom, ja, det är de här, då tänker man 80-talet, så vet man, superstora, eller det kanske inte 80-talet, jag tänker västerntiden kanske, när de hade mustascher från ena hakan till andra sidan på hakan liksom, för att ja, då är det så här seriemördarmustasch. Hey, jag tänker här, vad heter han? Ted Bundy hade väl så stor jäkla mustasch.
Det var väl någon gång där han skulle maskera sig där, då gömde han sig bakom en mustasch där. Den här elakingen, den här, han har ju en stor skepparkrans. Han har ju allt annat än en mustasch. Så det är liksom, åh nej. Ja, men det är som, vi spoilar ju skiten i det här. Alltså, det är det som är problemet med den här filmen, The Haunting från 99. Är ju liksom att det är en ganska visuellt vacker film. Det finns så otroligt mycket detaljer i den här. Och jag förstår ju, men det är ju så uppenbart en studio. De är ju så fort vi är, alltså är vi utanför herrgården, då är det ju en riktig herrgård. Jag för mig att det är någon del av något universitet som äger det där. Men när man är inne i, då är man ju så uppenbart i en filmstudio. Och det är inte nödvändigtvis fel, för jag kommer ihåg i början när man liksom kom in i slottet eller herrgården där och såg de här gigantiska salen med den här liksom bågade trappen som går upp till en övervåning eller liksom balkong som finns på insidan, det marmorbeklädda golvet och allt. Då tänkte jag, ja men det är lite som i 30- och 40-talsfilmerna när man kommer till den knäppe baronens slott där då, för de är alltid, ondingarna i de gamla skräckfilmerna, de har ju alltid slott där. Jag tänker, ja men det är en liten mysig callback, men sen blir det verkligen så här, wow, alltså så stora de här kulisserna är, alltså slottet som vi får se på utsidan måste ju vara typ 3 gånger så stort, och det är nästan så att det blir lite för mycket detaljer.
Det, alltså, det är faktiskt ett riktigt slott på utsidan. Det är Belvoir Castle i Leicestershire, för att låta full. Och Da Vinci-koden har spelats in där. Typ en himla massa brittiska kostymdraman, säger jag. Och Duran Duran, en video, har de spelat in där. Ja, men den verkar vara använd i en himla massa gamla filmer så. Överhuvudtaget. Alltså filmer som har med gamla baroner och herrar och så att göra.
Det är så synd, för det är som sagt, det finns potential med den här filmen. Och det finns grejer jag tycker verkligen mycket om. Jag gillar att Catherine Zeta-Jones karaktär Theo är en sån uppenbart bisexuell karaktär. Och man gör ingen grej av det. Och det är ju, jag menar, Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson, wow. och liksom Lily Taylor, det är bra skådespelare och de skådespelar bra mot varandra. Det är bara det att handlingen är vattentunn och dum, rätt och slett.
Alltså det, det är ju som en, vad ska man säga, en silkespapper-variant utav originalet, om man ska säga. Det är liksom ingenting att greppa i på det här, utan det är så... Ja, du har ett A4-ark som är tjockt med så här 80 grams. Det är liksom det originalet från, vad sa vi, 63, eller?
Ja.
Ja, och sen så de här remakesen som har kommit. Är det en eller två som har kommit däremellan?
Nej, det här är den andra filmatiseringen. Sen var det ju Netflix tv-serien, ja. Haunting on Hill House.
Ja, det är nog den jag tänker på då. Men just de där, det pappret blir bara tunnare och tunnare. Och hade vi sett den här på bio liksom, jag hade rivit biobiljetten och gått ut. För den här är ju verkligen inte värd, eller möjligen om den kan bli lite bättre på stor skärm, men...
Ja, jag kan väl säga, men alltså visst, specialeffekterna... Visst, jag tänker 99, man kan ju inte jämföra 99 CGI med 2021 CGI, men det känns som att det ser inte ens bra ut då. Fasiken, vi kan jämföra med Jurassic Park som kom 93, där funkar det bättre. Nej. Och det är just det att man fokuserar helt och hållet fel, utan att fokuset är på specialeffekterna. Tänk vad häftigt. Och jag förstår, och det känns som att det här är fel film att göra till ett spektakel. Alltså herregud, det här är liksom ett karaktärsdrama, och det finns liksom genuint intressanta grejer här, men som våran huvudkaraktär spelad av Lily Taylor, kvinnan som vi förstår i början här att hon har, hennes mamma har dött, och hon har vårdat hennes mamma då, som har varit extremt krävande i de senaste 11 åren. Och vi får en väldigt bra scen där mellan henne och Virginia Madsen är det väl, som de håller på och köper ut henne. För det finns ju ett arv här då. Mamma har ju dött. Och nu ska de ska ha lägenheten.
Ja, för att sälja den.
Ja, för de har fått lägenheten i arv. Syrran kan få den här 20 år gamla bilen. Och äran att bli deras barnvakt till deras äckliga lilla unge där. Och det är en sån hemsk scen, för jag tycker så synd om henne då.
Men sen är det också, hon ska väl liksom överlåta lägenheten till dem, så ska de sälja den. För de har säkert, när det är den här bouppdelningen, så ska ju alla först ha lika mycket, och sen därefter, om det blir någonting kvar, så har man, i alla fall i svensk lag, därefter så fördelar man enligt testamentet. Och frågan är ju på den här om mamman har testamenterat hela skiten till hennes syster.
För att
de kanske har bråkat med Lily Taylor någon gång.
Ja, och det känns också som att syrran, hon har inte varit aktiv i den här sjukdomsprocessen. Och vi förstår också att morsan har varit extremt jobbig. Men det är ju det här liksom jag känner, här finns intresset. Det här är den bra biten i berättelsen. Så blir hon ditlurad, för hon har sömnsvårigheter av förklarliga skäl. Eftersom att mamma låg och slog sin käpp mot väggen varje natt där då. Och då hittar hon den här studien som betalar, jag tror det är $900 i veckan. Och hon är ju i desperat behov av pengar. Okej, fine. Det är liksom varför hon kommer dit. Vi får också reda på att professorn Liam Neeson där, han ljuger. Alltså han är inte där för att studera sömnsvårigheter, utan han i hemlighet skulle han studera rädslan och rädslans mekanismer genom att då liksom fejka den här spökhistorien. Och den här biten är fortfarande genuint bra. Och sen just att liksom spökberättelsen då tar skruv i henne, och liksom att det här experimentet går käpprätt åt skogen, hon går helt och hållet förlorad, hon går in i någon psykos eller liksom ett mentalt bryt på grund av all skit som har varit i hennes liv här nu. Och hade det fått varit det, då hade det varit en genuint bra film. Men nu är det inte så, för vi har nämligen ett riktigt, alltså huset är hemsökt. Och berättelsen är om att det är en grym barnmördare som bodde där. Och Eleanor visar sig vara en ättling till frun där då. Hon är liksom hennes, vad blir det, mormors mormor. Var ju kvinnan som gifte sig med den hemska barnmördaren Crane där. Och nu kan ju, eftersom att hon är släkting, så kan endast hon befria barnen här från det hemska spöket Crane där då, som jagar barnen om natten där. Och endast hon kan ge dem frid, because of family, family and love. Och det här, jag sliter mitt hår, för liksom verkligen, alltså man känner liksom att manuset blir bara dummare och dummare vart efter filmen går. Och dialogen blir bara sämre och sämre. För det är väldigt mycket liksom spokliga saker. Hon ser blodiga fotavtryck. Det kommer ansikten av barn i gardinerna som fladdrar. Och det stampar och det låter och det blir liksom, ja. Och sen, och vi tror att Eleanor blir rädd, men sen någonstans där på vägen så börjar man tro, nej, hon har fått ett psykbryt, men nej, hon har något form av andligt uppvaknande och inser att hon är the chosen one för att kunna rädda dem. Och slutkonflikten är verkligen, alltså när hon konfrontar barnmördaren Crane där, som kommer i liksom sin andliga form där. Han är typ 5 meter stor och skriker och dundrar och har sig. Och jag satt och verkligen tänkte, vad är det de säger här nu i den här smarta dialogen? Eller den som ska vara den stora episka dialogen som hon använder för att besegra honom. Och det är verkligen, these children are mine. Family is important. You can't have the children. Family. Family. Det här är bara nonsens. De här barnen har ingen, han har mördat traktens lokala barn, får vi reda på, eftersom att han är någon sån rik ägare till någon textilfabrik. Och visst, jag kan väl köpa där då liksom att ja, men han är sjuk i huvudet och har mördat alla de här barnen för att the shits and giggles. Jag kan däremot inte köpa att bybefolkningen inte förr eller senare bara rusade upp och brände han på bål.
Det, jag tänker, så någon gång måste det ju komma fram.
Ja, för han har ju fyllt, som jag tolkar det, att det här herrgården är ju byggd för att man ska kunna, alltså den är ju väldigt barnslig, det är väldigt Tim Burton över det. Och det har ju förstått att det har ju han gjort medvetet för att man skulle leka kurragömma med barnen. Och dödsfällan är ju inne i eldstaden. Den stora, stora öppna spisen där. För när barnen springer in där och gömmer sig, då är det typ som en pelare utav, eller en pendel är det väl, utav ett stort lejonhuvud som kommer ner i jäkla fart och bara klipper huvudet av den som står där. Owen Wilson blir av med huvudet i eldspisen där. Och sen har han ju då, antar jag, bränt barnens kroppar och gömt dem i den öppna spisens ja, där man samlar askan, antar jag.
Ja, eller så spred han dem i trädgården. Det framgick inte riktigt. Det var lite så här olika bud och olika associationer, eller vad man ska säga.
Men hon kommer fram till att han har mördat hundratals barn. Det känns liksom som att efter första barnet, ja, jag kan köpa liksom att folk är så beroende av han. Han är den rika herren som alla arbetar i hans fabrik. Men det känns ungefär som att när vi har nått liksom det 20:e barnet som har dött. Nej, då är liksom folk hade nog liksom alla barn som har liksom gått upp till Crades herrgård och lekt kunna gömma har bara märkligt dött. Så tokigt.
Ja, eller försvunnit.
Eller försvunnit. Ja, nej, man hade liksom bara lynchmobbat fanskapet, bara dundrat dit med högafflar och liksom bränt hans jäkla skräckkabinett här. Men nej, han fick hålla på där då, så då var det väl 500 mord. Ja. Så hepp!
Jag ska ge Bruce Dern, alltså Mr. Dudley, vaktmästaren där. Han är ju inte the comic relief, men han är, jag tänker honom lite som Igor. Alltså ja, samma stil. Han ser ju lika creepy deepy ut. Så, ja, nej, han är bara en shout till honom.
Och han är ju bara otrevlig och jävlig. Ja. Vi får ju träffa hans fru också, Mrs. Dudley, ja, som är lika otrevlig och jävlig hon med.
Ja, men nej, jag gillar dem. Paret Dudley, liksom. typ en Karen och en, jag vet inte vad man kallar med manliga Karens, men i alla fall så de två gör ju lite, ja, the comic relief. Mm-hmm. Alltså de få gångerna det är comic relief. Men vad tyckte du om Liam Neeson, hans prestation som en konstig doktor?
Ja, men jag gillar, och samtidigt är det, liksom, det är så svårt att se den här. Man tänker liksom från Taken, alltså action Liam Neeson, men det här är ju lite före den tiden. Och det ser ut som de andra skådespelarna. Det börjar väldigt starkt och han skådespelar väldigt bra. Men sen känns det ungefär som att halvvägs in i filmen inser de, nej, vad är det här för jävla mög vi är i? Och det känns liksom som att, jaha, okej. Okay. Ja, nu phone it in. Och sen sparkar de sina agenter där. Nej, men alltså, ja. Skådespelet är ju bra. Men det är sånt slöseri på skådespelartalang i den här liksom vattentunna filmen. Så hepp.
Ja. Men vi har ju pratat lite kort om själva platsen. Men jag måste bara ge en shout till igen till det där slottet. Eller överhuvudtaget. Jag tyckte det var nog det som var mer läskigt än själva handlingen.
Ja, men det är väl också det. Den här filmen är inte läskig.
Nej.
Överhuvudtaget. Inte en enda gång är den obehaglig. Och visst, jag kanske är lite luttrad. Vi är väl kanske lite luttrade, men nej. Alltså, man känner igen, visst, jag hoppar inte så högt till Conjuring och Insidious, men jag ser liksom när man bygger upp liksom stämningen och skräcken i dem. Det finns inte i den här filmen.
Nej.
Nej, blä.
Okej. Då ska vi se. Hotet. Det har vi, alltså hotet. Som jag, det är nog det som jag tycker är mest intressant att diskutera. Är hotet deras psykiska ohälsa eller den faktiska monstret som eventuellt finns där? För när jag ser henne, Lily, när jag ser hennes beteenden, då känner jag igen från andra filmer när folk, Nell heter hon, karaktären. Jag känner igen hennes, alltså hur de beter sig från andra filmer där folk har extrema psykoser. Alltså de tycker att de ser flygande bilar och runt omkring sig och börjar leva sig in i de här synerna som de har inom sig. Och istället för att liksom tänka, de tänker ju inte då. de har en psykos. Men det är hallucinationer. Liksom. Det var det jag kände på Nell hela tiden, att hon gick runt med. För att hon liksom inte, hon hade inte fått vila på flera år.
Mm. Ja, men hade det här varit en bra film, då hade man ju spunnit på det här och liksom gjort spökerierna till någonting liksom, ja men tvetydigt. Ungefär som Babadook som vi pratade om, där liksom man fullt möjligt kan, ja men hon, antingen har hon en pågående vansinnesföreställning eller så finns monstret. I den här finns det ju inget tvivel, monstret finns. Och det är dumt.
Det är sant. Ja. Men det var lite där jag tänkte med just hotet, att det är antingen så är det en psykisk ohälsa från karaktärerna överlag, till och med doktorn, för han ser ju också monstret ibland, eller så är det den här faktiska The Haunting, alltså att det verkligen är hemsökt av en något väsen, så typ som Mama, du vet avsnitt 4 eller 5 eller vad det var när vi diskuterade väsen. Ja, då kommer vi till sista punkten på varje avsnitt, eller varje film då. Har du gjort något Bechdel-test?
Ja, det har jag. Även om det här nu är en ganska dålig film, eller dålig är att ta i, men det är en medioker film. Klarar den faktiskt Bechdel-testet, för testerna är ju tre. Det är ju ett, finns det mer än två namngivna kvinnor? Ja, det gör det ju. Vi har ju Mrs. Dudley, vi har Eleanor, eller Nell som man också kallas, och vi har ju Theo. Möter de här karaktärerna någonsin varandra? Ja, det gör de. Alla namngivna kvinnor möter varandra. Och om de möter varandra, pratar de om någonting annat än män? Ja då. När Nell möter Mrs. Dudley så pratar de ju om huset och sådana saker, och när Catherine Zeta-Jones möter huvudkaraktären så pratar de om väldigt mycket, så det finns väldigt mycket dialog mellan kvinnorna sinsemellan som inte har att göra med oh vilken hunkig man, utan det är väldigt lite utav den varan egentligen.
Sen finns så, det är ganska dåligt med hunkiga män också.
Ja, det är Owen Wilson då och Liam Neeson. Men de spelar inte direkt hunkar i den här filmen.
Nej, det var det jag tänkte på.
Nej, men den här The Haunting klarar Bechdel-testet med galans.
Ja. The Haunting 99. Och då hoppar vi fram till House of Evil från 2021. Den är ny för i år.
Så nej, stopp här, stopp det.
Nej, inte 2021, förlåt.
Den är från 2017, men det stod 2021 på Amazon. Ja. Eller vad heter det nu?
Amazon Prime. Ja. Så den är från 2017.
Och det var din julklapp till mig.
Jajamän. Och då åker jag på att berätta den här då. För läsa plotten. Men den här publicerades i år på Amazon Prime. Så
this is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert.
I can't believe we're actually doing this.
Yeah. A new life. Please, m'lady, welcome to your new home.
I'm pregnant.
Kate, you and our child are the most beautiful thing I could have asked for. Check out these photos. What do you think? I don't get it.
Listen, I was just in the garden, and I'm sure I saw someone standing at the end of the road. They seem to be staring at me.
Curious neighbor?
Very funny. We'll see who's laughing if someone breaks in.
There's nothing to be afraid of.
Who the family that lived in the house before?
The McNamaras. What happened to them was a terrible disgrace.
I think I've been seeing things connected to the McNamaras.
Shelley came to confession, but she was convinced that her husband's problems were not of an earthly nature.
If you want my advice, as soon as your son is born, get away from here.
There's something wrong in this house.
Listen to me! We have to leave!
Suggestion is an open door that can lead to great evil. Don't worry. You won't feel any pain.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Filmen är baserad på den sanna historien om Amy som återvände till sitt hus, ett hem där man för 50 år sedan försökte driva ut en ökänd ande. Det visar sig att anden ännu inte gått med på att lämna huset för att gå vidare till andra sidan. Amy ber en lokal präst om hjälp för att få frid i sitt hus. Japp, plotten till House of Evil, min julklapp från 2017. Och jag tänkte att jag kan ta mina initiala tankar på den här gången. Och House of Evil trodde jag var en typ som en film där personer blir besatta och gör konstiga saker. Alltså då tänker jag lite Exorcisten-ish eller någon, alltså possession-filmer, så här, mm-hmm. Att de byter personlighet, att en annan ande hoppar in i deras deras kropp exempelvis. Men här då när jag startar den här, så aha, det är ett ungt par som flyttar in i ett gammalt hus som hon tydligen har känt. Men efter att jag hade sett den här, då tänkte jag, massor med dåligt skådespel, en hysterisk skådespelare och en rolig alltså mannen då, en så kallad rolig skådespelare som försöker vara läskig, men jag förstod inte. Om man har liksom en liten budget, då kan det vara lite så här svårt att få till det med bra skådespelare och sådär. Men den här hade ändå en ganska fin budget vad gäller, alltså de hade pengar om man säger så. Så att de hade kunnat ta in relativt bra skådespelare. Men i och för sig budgeten är på $500,000, men de borde ändå kunna prestera bättre än det här. För det är ingen indiefilm. Vad är dina initiala tankar?
Den här filmen är skit. Ser den inte. nej, alltså ja.
Så här tänker Fredrik.
Exterminate!
det är kanske att ta i. Alltså det är ju inte en The 13th Friday. Det är nog i särklass det sämsta vi har sett än så länge.
Det var den jag gav dig förra året.
Ja, det är åtminstone ett kliv upp. Men himmel, det är inte mycket med den här filmen som är mycket att ha. Alltså... Det är en lågbudgetfilm helt klart, men de kan bevisligen alltså filma, för den, liksom, den är snyggt filmad. The 13th Friday som vi såg, det var ju ett riktigt så amatörprojekt där de inte hade liksom, de hade inte bra bild, de hade inte bra ljud och ljus, utan att det var verkligen hejkon bacon, utan det kändes som att man hade filmat med mobiltelefoner eller vad tusan man hukar har. I den här House of Evil, där har de ju åtminstone liksom, det är bra bild, det är bra ljussättning, det är bra ljud, specialeffekterna var det inget fel på. Men det är ju totalt platt och tomt och innehållslöst, och det är precis som du, maken där då, som blir besatt utav det onda som bor i huset, han kan ju inte skådespela sig ut ur en blöt påse. Alltså det är horribelt. Vi hörde ju lite i trailern där, det är verkligen bara det här deadpan, yes darling, I will go down in the basement and develop some photographs now.
Det är också det här, I will go down to the basement.
Ja, nej, det kanske inte med den svängelska.
Men det är typ den kvaliteten han visar upp.
Ja, men alltså, jag satt ju bara och tänkte på, för de säger att det här är baserat eller inspirerat på sanna händelser. Jag har sökt efter vad det kan vara för sanna händelser, jag hittar ingenting, så jag är called bullshit. Men det jag satt och tänkte på, att den här filmen påminner ju ganska mycket, eller till vissa delar i alla fall, om The Amityville Horror, eller Huset som Gud glömde som den döptes till. För den handlar ju, där är det ju en familj som flyttar in i ett hus. Det visar ju sig att det har skett en hemsk massaker där maken i huset mördade sin familj. Ja, så hände i den här familjen, eller i det här huset. Och maken börjar bete sig konstigt, och frun börjar misstänka, är det något fel med honom? Och i slutet på Amityville så blir ju han mer eller mindre besatt utav det onda som bor i huset. Men där flyr de ju hals över huvud. I den här filmen så blir ju maken också besatt och försöker mörda henne. Men det händer ju ingenting i den här filmen. Absolut ingenting händer under den längsta tid. Utan det är liksom, han beter sig konstigt. Han sitter och fotograferar hela tiden. Oj.
Ja, vad fan fotograferar han? I'm working on a project.
Ja, det säger jag. Och visserligen, vi får ju se lite av de där fotorna. Det är ju någon sån svart skugga som dyker upp där. Så det är ju någon spooky till spook där. Men sen liksom, det som ska vara läskigt i den här filmen är att liksom, det avlöses med typ drömsekvenser. Vi får se... ja, men en klassisk spökflicka med håret som hänger ner framför ansiktet. Vi får se någon, ja, som vi förstår sen, dottern som varit mördad. Vi får se en annan spöklig kvinna i form av, ja, hustrun där som varit mördad. Och det är också så här, så klischéartat. Det är liksom en kvinna i en vit klänning som ser lite spooky ut, som står i en korridor och tittar på dig. Eller du vänder på blicken och där står hon i dörröppningen och nej. Och så händer det liksom ingenting. Men det fanns något, alltså det finns ju ett monster i den här filmen som jag tolkar liksom är demonen, liksom den onda varelsen som bor i huset.
Alltså den är ju väldigt lik, jag tänker remaken av The Fly från 80-talet där, 85. De är ju, den måste ju ha någon form av inspiration ifrån den dräkten.
Alltså jag är säkert, men alltså jag tycker att den är förvånansvärt snygg.
För det var väl kanske där alla pengar hamnade då.
Fullt möjligt. Och just den, för det fanns några scener som där faktiskt var lite effektfullt. Det där monstret, hon ligger i sängen där och vrider och vänder sig. Hon är ju höggravid och har lite svårt att komma till ro. Och så vänder, och sen ser hon liksom dörren står liksom vid öppen, men så tror jag det är någonting bakom dörren, och så kikar monstret fram där. Pika bo. Och det var lite effektfullt ändå, men liksom med mörkret som ligger på där och hur det här monstret ser ut. Ja. Men så kände jag liksom att ja, alltså med det där monstermasken så hade jag ju så mycket hellre gjort det här till en monsterfilm. Låt det komma dit lite dumma människor. Alltså gör det här en mycket mer oseriös film. Låt att det kommer dit folk liksom. Oh, titta, jag behöver låna telefonen här. Och vad finns här nere i källaren? Ah, monster. Och liksom. Ja, det här hade verkligen behövt liksom ett kill count, ett body count med monstret som drar ner folk i källaren. Jag skulle behöva liksom att det uppdagas någonting, att de börjar hitta något från den gamla familjen, någon som dog där liksom, att, och att det kanske finns ett hot jämt emot hennes ofödda barn, att liksom monstret ska besätta det, eller monstret ska ta det för att uppfylla någon ondskefull ritual eller något sånt där. Men istället är det bara en jäkla slogfest där hon och ser de här spökerna med jämna mellanrum. Maken är konstig. Bara fortsätter liksom i... tack och lov är en timme och 20 minuter lång. Men det kändes som 3 timmar att se den här filmen. Och de får ju liksom... Han ska ju liksom bli elak och mer kontrollerande vart efter han blir mer besatt av det onda i huset. Men det makes typ aldrig någon skillnad, för vi får liksom aldrig någon sån explosion, utan det är bara hon liksom som står där och liksom är förtvivlad. Och hon kan ju liksom lite mer skådespela, men han är alltid bara så här: du ska vara tyst och du ska lyda mig. Nu ska jag gå ner och fota, för jag har ett projekt på gång. Och det, liksom, det lämnar aldrig liksom den energin. Det är kanske liksom att han blir lite mer bestämd, liksom, tala genom tänderna ibland. Jag ska gå och fotografera.
Och du ska laga mat. Eller
och du, ska laga, ja.
Du ska bara lyda, säger han väl vid ett tillfälle också.
Jag vet inte. Och så grejen också den, när han väl blir, för det är en grej, han har något jäkla märke på halsen som växer. Och man förstår ju liksom att ju större det där blir, desto mer besatt blir han. Och sen i slutet då, liksom, när han är full on besatt, då är det liksom när han ska jaga henne i huset där då, för att försöka mörda henne. Ja, men typ som Jack Nicholson jagar Shelley Duvall i The Shining där. Men det är också världens låg energi. Det händer ju liksom, för inte ens i liksom den klimatiska liksom akten, den tredje akten, liksom, nu är det enklingen ska börja hända något, för det är liksom den tråkigaste jakt jag har varit med om. Och ändå så, de har ju setting liksom, hon är nere i hans vad heter den här gigantiska källaren som är hans fotostudio, där är det ju mörkt och murrigt. Där hade man ju kunnat gjort något spännande när han jagar henne och hon måste gömma sig. Nej, men istället är det verkligen bara, där gick hon i en korridor. Och där kommer han håller i en hammare, han ser lite arg ut. Ja, men liksom...
Nej, men jag förstår din känsla, jag håller helt och hållet med. Där. Det är ju det är shitfest, skulle jag kalla det.
Ja.
Mer än vad det är kvalitet, liksom.
Ja, det jäkla bårfest, det händer ju liksom ingenting. Och sen försöker de vara lite smart i slutet där då, för efter den här extremt långsamma jakten så sätter hon sig ner och börjar grina i en dörröppning. Och då kommer han där, jag ska slå ihjäl dig med min hammare, för jag är så arg jag, oj vad jag är arg. Men så kommer han ju fram, nej men jag älskar dig ändå. Man förstår, det är någon inre konflikt där då. Och så släpper han hammaren. Och så kommer monstret ut ur en annan dörröppning som är mörk och liksom omfamnar honom och drar in han i mörkret där. Och så svimmar hon och så vaknar hon på sjukhuset där igen. Liksom, oh, vilket drama. Vad var det? För det är prästjäkeln som finns med här.
Ja, de är ju, alltså han var ju med, eller det var nog inte han, det var väl kanske han, prästens pappa som var med för 50 år sedan och försökte driva ut den här jävla demonen.
Ja, men det för jag tänkte när du läste plotten. Plotten beskriver ju saker som inte ens händer i filmen.
Nej, antingen så är det Amazon Prime som har skrivit helt åt helvete fel plott och lagt upp fel årtal och allting. Men det är liksom...
Ja, för vad heter det? Jag tror du läste, karaktären hette Amy.
Ja.
Amy är gravid, men karaktären heter ju Kate. Ja. Man går ju på IMDb. Så.
Exakt. Så, alltså den egentliga plotten är ju... Alltså, året är 1970. House of Evil berättar en historia om ett ungt par som flyttar in i en gammal gård i Connecticuts utsida för att starta en familj. Snart så upptäcker de att deras liv är har destiny, jag vet inte det på svenska, har en kommer sluta med en katastrof när de slåss mot en mörk skräckinjagande kraft för att överleva.
Ja, kära värld.
Och det, jag menar, frågan är ju här vad fan är det för... Till och med Amazon tycker det här är en så misslyckad film att de lägger in fel plott. Det är säkert fel skådespelare också med där. Ja, det är alltså, rätt regissör i alla fall. Det har de lyckats med. Men jag menar, allting är fel.
Filmen har ju också 2,8 av 10 i betyg på IMDb. Så
ja.
Men det är det som också, för återigen, alltså det finns potential, precis som med The Haunting, så är det liksom egentligen bara missriktat allting. The Haunting hade ju onekligen inte liksom brist på spektakel, utan den hade däremot, den failar i sin ton i och att liksom att filmen bara blir dum.
Ja.
Den här misslyckas ju bara med att vara, alltså att inte ha något tempo överhuvudtaget och liksom att den i stort sett återanvänder sina scener om och om igen. För det är verkligen så, jaha, han är läskig. Åh, nu drömde hon en mardröm om ett spöke. Jaha, han är läskig. Nu drömde hon en mardröm om ett spöke. Jaha, han är läskig. Nu drömde hon en mardröm. Alltså, det är bara rinse and repeat i ett enormt långsamt tempo. Och liksom payoffen är att han blir besatt och tänker mörda henne, men så gör han inte det, att hon lyckas fly. Och så är det väl någon liten twist där, för när hon vaknar upp på sjukhuset där så är hon ju inte gravid längre. Hon har fött när hon var medvetslös. Och prästen kacklar någonting där om att jaha, shady, shady, evil, evil. Så man tänker, jaha, tog ondskan barnet? Är han någon, finns det någon kult här till det onda som bor i huset? Är prästen en del av det? Vi vet inte, för filmen tar slut där. Eftertexten rullar. Jag känner liksom, återigen, det finns potential här då. Om vi nu som gör det här till en bättre film. Ett ungt par flyttar in i ett hus för de ska bilda familj.
Ja.
De försöker på ny kula. För det finns ju en grej här att han har ju slagit henne, får vi ju reda på vid ett tillfälle för 4 år sedan. När han lackade ur. Så han har inte gjort det sedan dess. Men sen börjar ju det här liksom, han börjar bli konstig och liksom, det finns det ju liksom potential där då. Men sen då, spinn på här då istället att det bor någonting ondskefullt i det här huset. Hon hittar bevis på den här familjen som dog innan dem. Det var därför hon kunde köpa huset så billigt. Träffa prästen där som börjar prata om att nej, men förra familjen, han var tokig. Han trodde det fanns en demon som bodde i källaren. Och hon, nej men jag har ju hört konstiga saker. Och sen börjar liksom introducera att stå folk ute och blinger in genom fönstret där då. Ser, oh, det finns en kult här. De vill åt mitt barn. Och sen kanske spinn lite på, finns det en kult? Finns det en demon? Som är ute efter hennes barn som ska offra det till Satan eller whatever. Eller är det bara hon som liksom vars nerver håller på att stiga henne till huvudet för hon liksom är gravid för första gången här. Ja, då hade det varit en liten bra grej här då ändå. Eller liksom avslöja att det finns faktiskt en komplott. De är helt tokiga och ska mörda hennes ofödda barn. Och så får hon liksom kämpa emot fanskapen där och liksom hugga huvudet av den sataniska prästen där då med en machete. Det vore ju awesome. Men nej.
Men vi får inget sånt.
Vi får inget sånt. Istället har vi en jävla bårfest. Älskling, du står ute och fotograferar igen. Ja, jag har ett projekt. Kan du inte älska mig? Jag har ett projekt, jaha. Jag såg ett spöke, ja.
Jaha. Jag har ett projekt.
Jag har ett projekt. Det finns en demon i källaren, jaha.
Jag har ett projekt.
Det är liksom, det finns ingen energi i den här jävla filmen.
Allting är ett projekt.
Allt är ett projekt. Men det är det också grejen att samtidigt är det inte här så jäkla dåligt som The 13 Friday var, som var en horribel film.
Men den rippade på Friday the 13th också, så att den var ju dålig bara för det.
Ja, men den här har liksom, alltså jag är ju väldigt jäkla för att man ska göra film och även liksom amatör, så man behöver ju inte vara alltså världsbäst på att göra film, gode gud nej. Och det här har ju ändå så gjorts på en ganska låg budget och man måste ju börja någonstans. Men det värsta en film, vilken genre som helst, kan göra, det är att vara tråkig. Och den här filmen är genuint tråkig. Och visst, får de här hålla på nu, vad heter regissörerna, Luca Bonni och Marco Ristori. Visst, alltså jag kommer säkert, och skulle jag regissera en film, då skulle den säkert fet fejla. Och ja.
Då sitter det andra recensenter och bara, fy fasen vad Rosengrens film suger, den vill vi aldrig mera se igen. Alltså han kan gå och gräva ner sig i något grustag och aldrig mera göra en film igen. Det är typ så vi trashar en del regissörer också. Ja.
Men det är det som är grejen, som är det perplexa med den här. För liksom den är kompetent filmad. Den är snygg. Det är eloge till dem att de ville förlägga den till 70-talet. Och liksom ändå så lyckas få igenom det med den minimala budget de hade. Specialeffekterna är fina. Det här monstret är helt fantastiskt. Ljus och ljud är liksom top on. Men det är ju det att de har inget bra manus, de har inget bra skådespel. Och det är liksom, den är bara tråkig. Den är egentligen inte dålig, den är tråkig. Och det är den värsta synden film kan göra, att vara tråkig. Så ja, hepp.
Ja, jag tror att vi har sagt ganska mycket. Det jag vill ge den i alla fall som är bra, det är platsen. För de spelar in den i Florens, om jag inte såg helt fel. Jo, i Florens, Italien, spelar de in den. Och det är ju väldigt, och de är i samma hus hela tiden. Och jag tycker det, de har ju valt en bra setting för en skräckfilm, ska jag säga. En mörk källare, men fint utomhus. Och självklart en präst då. Och självklart en präst då som man kan klassa som lite creepy deepy, skulle jag säga. Så fort det finns en präst med så är man liksom, nu är det någonting som inte stämmer. Nu kommer det demoner eller läskiga, mordiska någonting-ish. Så. Mm-hmm. Men det är väl kanske på grund av Exorcisten att vi har de prästerna som liksom känns, ja, de känns läskiga liksom.
Ja, även har man en fantasilös film, då Då vet man att finns det en snäll präst med en skräckfilm, ja då kommer tvisten vara att han är elak egentligen. Så, hepp.
Ja. Har du gjort något Bechdel-test på den här?
Ja, det har jag. Och frågorna är ju tre som sagt. Och har vi två namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det har vi. Vi har ju Kate. Och sen har vi ju hennes kvinnliga kompis. Som jag vill för mig hette...
Desiree, va? Nej, skådespelerskan ja. Heter Desiree. Och hennes kompis heter... Hon har inte ens någon namn.
Ja, men hon har ett namn. För de nämner det i filmen. Men de har inte skrivit ut det på IMDb.
Det är ju det är sanslöst. Och hon finns inte med på något foto heller. Så det är liksom...
Ja, men hon... Vi säger att hon heter Rita eller något sånt.
Ja.
Träffar de någonsin varandra? Ja, det gör de. Pratar de någonting annat än män? Det är det här, nej, alltså, för här faller det lite. För i stort sett så handlar det alltid om... Alltså, hennes kompis är ju väl medveten om att hon var slagen av sin man, John, där för 4 år sedan. Och hon är alltid där liksom och påminner om vad han gjorde och tycker att hon ska lämna honom. Och liksom ta nu när hon liksom är gravid här, sitt pick och pack och stick. Så även om det liksom inte riktigt är det här liksom, hon pratar om män. Så det är inte så där liksom, de skvallrar om pojkvänner och snygga killar. Så pratar de, John finns ju alltid med i diskussionen. Så jag tänker nog säga att den här faller på den tredje frågan. Så House of Evil klarar inte Bechdel-testet.
Ja. Då sa det var House of Evil. Men om du som lyssnare då känner att du vill trasha på House of Evil, tycker om att vi sänder inspelningarna live eller bara vill skicka julklappar till oss, så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Åh, Fredrik... Nu är det snart jul. Eller det är jul. Det är jul och snart så är det dags för något roligare än en superkass halvitaliensk engelskspråkig film.
Jajamän.
Ja, så vi får hoppas att Karl-Bertil Jonssons jul och till och med Kalanka då är något bättre än den här filmen som jag gav dig.
Ja, det är den garanterat.
Ja. Kommer du ihåg vilken film vi har nästa gång?
Nej, vi har inte beslutat. Nu kör vi juluppehåll här.
Ja, nu tar vi ledigt.
Och så återvänder vi i mitten av januari här någon gång.
Precis.
Och då kan vi avslöja vilket år vi kommer utnämna. För det här var ju The Year of the Dracula. Draculas år där vi har tagit oss igenom några utav Christopher Lees Dracula-filmer. Tanken var väl att vi skulle ha gjort dem alla, men så långt kom vi inte.
Nej. Men vi kan ju avslöja nästa år då vad vi har gjort för vad vi har bestämt oss för att året ska vara.
Ja, vi utnämner det året till en utav skräckgiganterna. Ja. Vars filmer vi kommer att återvända till under 2022.
Så ni får vänta med spänning på det helt enkelt.
Jajamensan.
Ja. Men då ännu en gång så säger jag god jul till dig Fredrik.
God jul Patrik.
Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Adjö på er.
Hej öken.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.